Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det är jobbigt. Det är läskigt som fan. Mm. Så att jag, ja, just nu är jag lite ambivalent till om jag verkligen vill det här igen eller inte. Det finns ju många som slutar med teater liksom, för att det kostar för mycket.
Du tänker klart. som åker iväg en helg mitt under brinnande fucking världskris och min värsta livskris någonsin, då skulle vi åka iväg på en liten weekend.
Vad skulle jag ha gjort då?
Skulle prioriterat mig.
Står skådespelaren Erik Jerka Johansson på randen till ett nervsammanbrott. Med lanseringen av en restaurang färskt minne, en ambitiös podcast, musikalpremiär runt hörnet och dessutom en familj att vara en del av. Ja, vi får försöka reda ut hans psykiska hälsa strax. Med bara dagar till hans första dansroll, här är värvet 591 med mannen som eventuellt alltid kände sig sämst på jobbet, Jerka Johansson. Du verkar ju, jag lyssnade, jag gjorde research, lyssnade på senaste avsnittet av din podcast, Recepthack, som den heter, om du inte visste det. Och du verkar ju vara på randen till något slags sammanbrott.
Ja. Ja, jag har lite väl mycket just nu. På ett sätt som jag inte riktigt hade kunnat förutspå. Det blev som att allt hände på en gång på något sätt. Jag hade varit ledig, jag hade haft det ganska lugnt ett bra tag så här, innan sommaren. För att jag visste att jag skulle jobba jättemycket i höst. Så jag har tagit det lugnt liksom, och laddat upp. Och sen så kom hösten och det blev en sån jävla rivstart med så mycket olika saker. Så att jag var inte förberedd på det mentalt. Och nu så är jag så där som man känner sig när man är överallt och ingenstans. Liksom. Både med familj och jobb. Och jag känner att jag inte gör en särskilt bra insats på någon av fronterna. Och det är en frustrerande känsla. Men jag börjar, nu har vi betat av lite grejer så att nu börjar jag komma tillbaka och fokusera på kanske åtminstone två grejer i taget istället för fem grejer i taget.
Nu kanske det är någon vecka eller tre tills folk hör det här. Men du öppnade en krog nu i slutet av augusti.
Ja.
Hur gick det?
Bra. Ja. Bra, det är skitbra. Och det är ju, jag vill förtydliga att det är inte bara jag som öppnar. Vi är fyra kompanjoner som gör det tillsammans. Men ja, vi öppnade ju, vi har ju tagit över gamla Frippe, alltså Dramatens bakficka.
Mm. Du är noga med att man inte får säga Frippes.
Nej, men jag har förstått att man säger Frippe. Jag har alltid trott att det heter Frippes. Mm. Jag har alltid sagt Frippes, men det heter Frippe.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Men man får säga Frippes också. Men jag känner nu att jag känner mig nödgad att säga Frippe.
Aha. Jag förstår. Ja. Och det är ju för människor som inte känner till det. Ja, alltså, kanske bland de mest anrika man kan sätta tänderna i, antar jag.
Ja, men det är ju en adress som heter Duga. En location som är liksom en av Stockholms bästa locations. Mm. Som vi har kommit över med hjälp av... Vi samarbetar med en Bushwick Group heter de, som är en så här investorer i restauranger och äger massa olika Rasta och Trädgården i Göteborg. Och de är otroliga och de har kontaktat oss och sagt så här: vill ni samarbeta med oss? Vi kan fixa schyssta lokaler och så får ni komma dit med ert brand och göra er grej och så hjälper vi er med logistiken. Och så att det är därför vi har ju också två sommarkrogar, en i Visby och en på Djurgården. Mm. Men så hade de då kommit över Frippe och frågade om vi ville ratta det. Och då så blev vi livrädda först. Men sen så kom vi på att vi verkligen ville köra. Och att vi verkligen ville göra en spansk matbar som är som de ställena som vi älskar i Spanien. Och London och alltså
bara
fina. Det har vi pratat om förut någon gång, tror jag. Du och jag.
Du och jag,
men ja.
Kanske.
Men det är ju det bästa som finns att sitta i en bar med öppet kök och titta in i köket och bara prata med kockarna lite och se vad de lagar och liksom höra stöket och inga hemligheter. Och känner vi, fan, vi kan bygga det i den lokalen. Mm. Och så har vi gjort om hela lokalen. Så nu är det en 42 meter lång köksbar bara, där man kan sitta och beställa in lite vart efter och dricka lite bubbel och iskalla små spanska canjas. Mm. Frostade små glas, 25 centiliters glas.
42 meter, då blir man ju anfodd om man springer längs den. Var det för starkt kaffe?
Nej. Nej, jag blev glad av att tänka på de där små kalla ölen.
Ja.
Så jag sa,
Ja, jag fattar. Vad har ni för favoritställen i Spanien?
Ja, alltså, nu låter det som att jag är i Spanien hela tiden, men det var ju, största inspirationen kom väl från El Camino i Palma, som är sån här, bara... Lokalen är egentligen nästan som bara en lång stor korridor med en bardisk och ett kök. Mm. Och där har jag varit två gånger och haft, tror jag, de 10 bästa middagarna i mitt liv. Kanske. Det är ganska opretentiöst och sådär. Det är inte sådär liksom fine dining Franzén-style. Det är lite stökigt och lite hetsigt och lite sådär. Och det är det vi har försökt bara kopiera. Vi tycker att det inte har funnits något sånt i Stockholm. Jag kan inte komma på en riktigt utpräglad bara köksbar i Stockholm. Som jag har varit på i alla fall.
Nej.
Som är som våran.
Vad kul.
Ja.
Alltså, hur mycket av din tid tar det här i energi?
Det kan jag välja lite själv. Min kompanjon har ju sagt upp sig helt från sitt gamla jobb och rattar ju de här restaurangerna på heltid. Men jag jobbar ju fortfarande med min huvudsakliga syssla. Så att jag är där, när jag är ledig så är jag där mer, när jag jobbar mycket så är jag mer bara kommer dit och har lite synpunkter och åsikter och idéer och dricker kalla små öl i baren. Men, sprider god stämning.
Men blir du, alltså för jag tänker mig, alltså för alla restaurangerna antar jag att du slash ni, men nu tänker jag bara ur ditt perspektiv, att man liksom har en vision om hur det ska vara och så kommer man dit en fredag och så, ja, så har, är det slut på toapapper så att säga, och du upptäcker det. Alltså, förstår du vad jag far efter? Alltså, händer det att du skäller ut folk för att man är off-brand så att säga?
Nej, jag har inte riktigt den rollen eller den pondusen att göra det, utan om jag har synpunkter på hur saker och ting är så tar jag det med mina partners och så får de vidarebefordra det. Men det är väldigt sällan, vi har lyckats otroligt bra med vår personal och stämningen, så det flyter på sjukt bra.
Det låter ju i förordet av er kokbok som att det var, men jag har en känsla av att ni kanske downplayar lite hur erfarna ni var. Eller?
Nej, det skulle jag inte påstå. Vi är ganska duktiga hobbykockar alla tre. Vi var ju bara tre från början. Så vi kan mat liksom, men vi kan laga middagar och ha det gött liksom, och ha gäster och så. Men att driva en restaurang förstod vi ju tidigt att det var ju en helt annan sak liksom. Så vi var ju väldigt naiva i det. Så att det är verkligen inte downplayat, och det lossnade inte förrän vår fjärde partner Ville kom in och styrde upp hela skiten. Då blev det liksom det är nu. Så att nej, jag skulle inte säga att det är downplayat. Sen så är det klart att vi är väldigt ödmjuka inför uppgiften, och det känns fortfarande som att we're not worthy på något sätt. Men det är jävligt kul och det funkar skitbra so far.
Hur är det? Jag menar, det var väl något där ni startade Sandhäxan också antar jag innan. Men kanske inte på samma sätt som Frippe, som ändå är en institution liksom. Vad hände med, nu kan jag inte komma på någon gammal skådis, men känner de sig vilsna? Har de varit där?
Jag vet inte, jag var ju inte där första helgen för jag jobbade själv, men de har ju fortfarande samma deal. Sen är det såklart, det finns inte lika mycket så här bord där man bara kan sjunka ner 10 pers efter en föreställning och bara sitta och dricka bärs hela kvällen, utan vi har ju liksom uppat stället på det sättet att det är mat som är huvudfokus. Men jag vet inte, jag hoppas att de ska trivas lika bra där. Jag tror att många på Dramaten också har känt att det kanske var läge för en liten uppgradering av det där stället. Det har varit lite sömnigt ett par år. Det är det inte nu.
Fan vad kul. Ni ligger ju granne med Rish och Dramaten som sagt givetvis. Men också det är ökända knullhotellet Örnsköld.
Jasså?
Ja.
Det visste inte jag. Var ligger det?
Precis runt hörnet. Det är så fruktansvärt diskret.
Aha.
Kolla upp det.
Vad Örnsköld? Aldrig hört talas om. Nej. Och det är ett knullhotell alltså.
Jag tror att det är dit... vänta, jag ska bara googla så att det fortfarande finns. Örnsköld hotell, det här måste jag gå till botten med.
Ja, det måste du faktiskt.
Nej, tvingades stänga 2018.
Aha.
Aj. Ja, men kolla vilken härlig... Så här såg porten ut.
Oj.
Ja,
det är lite old school liksom.
Det var starkt. Ja. Jag hör hur det här segmentet klipps bort om Örnsköld.
Ja.
Och alla skådisar som har knullat snett där.
Ja, det var där man gick. Det var där liksom Örjan Ramberg gick. Och...
Okay. Men som sagt, jag tänker mig också... Och, jag menar, när du då inte var där på premiären, då jobbade du med...
Jag håller på att repa en musikal nu.
Även helg?
Ja. Det är ju så. tyvärr. Men ja, så att jag håller på med en musikal nu som heter The One. Det var ett sånt projekt som jag tackade ja till långt i förväg, för jag kände att det är långt fram och det är en utmaning och det kommer vara kul. Och sen när man väl kommer fram till det så inser man att man är långt utanför sin comfort zone. Mm-hmm. Och ett år tidigare så tänker man att det är bra att vara utanför sin comfort zone, för att det är så man växer. Mm. Det är så man har lärt sig att man måste hela tiden utmana sig själv för att göra nya grejer. Och sen när man väl kommer fram till den där utmaningen så känner man, fan, måste jag verkligen vara utanför min comfort zone? Är det inte skönt att bara vara nu resten av livet i sin comfort zone? Men jag vet inte, det kommer väl visa sig när vi har premiär om det var rätt eller fel. Mm. Just nu så är det jobbigt för att jag kan inte dansa och jag ska lära mig dans.
Ja, det är dansen då?
Det är lite dans. Jag har ju en spelroll liksom, men det finns lite partier där jag ska dansa och jag är ju verkligen inte en dansare, alltså, har jag ju förstått. Eller det visste jag redan sedan innan. Men så att jag, just nu är det läskigt och jag tycker att det blir jobbigare och jobbigare att vara utanför sin comfort zone. Jag har haft det som mantra att hela tiden göra nya grejer och utmana mig själv. Men jag känner att fan, jag vet inte om jag orkar utmana mig själv längre. Jag vill bara ha det gött. Chilla.
Det var inte för dig. Du har testat, det var inte för dig.
Nej, precis.
Eller, men det har
lett till mycket roliga grejer. Alltså jag vet inte, sen vi pratade sist så har jag liksom testat massa nya grejer och det har varit skitkul. Men nu känner jag att, ja, fan.
Ja, men alltså, om du nu är orolig för hur The One blir, eller är det det?
Nej, jag tror att den kommer bli asfet och det är så jävla grymma dansare. Det är ju Benke Rydman som regisserar och han är ju en av Sveriges mest erkända och bästa koreografer. Och det är, så dansnumren och hela föreställningen är otrolig. Men bara min roll, jag känner mig främmande i den världen och jag kämpar med det. Men det är också väldigt kul på ett sätt, men ja. Men it's a struggle.
Är inte det ett genomgående tema lite grann för dig, att du alltid känner dig sämst?
Ja, det kan nog vara lite av en försvarsmekanism såklart. För att det blir lättare att misslyckas om man redan är förberedd på att
man är sämst.
Mm.
Nu, det lät kanske hårt från min sida, men det var inte så att jag tog det ur luften. Utan jag tror att det var i... kanske Schulman Show 2018-ish så pratar du om det faktum att du tänker liksom att alla andra som gör Bonusfamiljen är så jävla bra.
Ja, ah, just det.
Ja. Ah. Och det kan ju då, det måste ju betyda att du är sämre då.
Sämst i den trojkan, eller kvadrupen eller vad det är.
Ja,
mm.
Och nu återkommer du till det även med det här projektet då.
Ja. Ja, men det var ju evidensbaserat eftersom alla andra blev kristallen nominerade utom jag. Så det var ju liksom, that's a hard fact.
Okay. Mm.
Men här är det nog mer bara rädsla och en känsla av att jag är på hal is liksom.
Mm.
Men det är absolut något genomgående tema. Jag tänker alltid att allt ska misslyckas innan det är klart. Då slipper jag bli besviken om det blir dåligt.
Blir det dåligt då, någon gång?
Ja, det blir det ju såklart. Men lika ofta blir det ju bra.
Mm.
Så att det är ju inte heller någon regel. Liksom. Men det är en bra utgångspunkt.
Men jag tänker mig att det känns lite sorgligt på något sätt. Om jag tänker mig att jag ska gå till set då i vad det nu kan vara, 6 veckor, 2 månader.
Mm.
Som väl en produktion är.
Mm.
Och känna att, ja, nu ska jag gå dit och vara sämst ännu en dag. Fast det kanske inte är...
Ja, men det är också en drivkraft på något sätt. Att man håller sig på tårna och vill hela tiden prestera svinbra. Alltså jag blir ju aldrig trygg på något sätt. Men det tror jag är väldigt många skådespelare som skulle känna igen sig. Att man, varje nytt projekt så går man in och känner sig som en nybörjare och känner att fan vad dålig jag är. Så herregud, hur ska det här gå?
Mm.
Och att det är det som också gör att man blir bra. Alltså någonstans vet jag att jag gör ju ofta hyfsade prestationer i det jag gör.
Mm.
Men jag tror att som drivkraft att hålla sig på tårna så är det nog ganska bra att tänka att man inte kan.
Jag tänker, jag såg sent om sidor filmen Bonusfamiljen.
Mm.
Och jag eftersom jag visste att jag skulle träffa dig så tittade jag väldigt mycket på dig. Och helvete, finns det någon känsla som du inte får jobba med där?
Nej, den hade en range. Den var skriven med, ja, det var mycket.
Eller hur? Måste ha varit kul.
Nej, det var svinkul. Det var otroligt kul.
Du missar julklappar, du missar tåg, du missar skilsmässor, du missar att du ska jobba på nyårsafton, du missar att du har legat med någon annan, du missar... Kan du inte bara säga som det är? En enda så jävla gång!
Du vill liksom att jag ska säga att jag är världens sämsta människa. Jag gör det.
Jag vill bara ha lite normal jävla ärlighet.
Varför vill du gifta dig med mig då om jag är så jävla dålig hela tiden?
Därför att jag älskar dig! Fattar du inte det?
Ställer det till det för dig att man har fått, att du har fått göra en så pass komplex roll och att du benchmarkar så här nya manus, eller nej, man kanske inte tänker så.
Hur menar du då?
Nej, men att eftersom den är så, det är så fruktansvärd spännvidd. Du går i, eller ja, din rollkaraktär går igenom verkligen alla känslor som finns på paletten på något sätt. Och sen får du ett manus av din agent, antar jag, där du har två känslor.
Ja, precis.
Då känns ju det kanske som ett nedköp.
Ja, men lite så. Det känns, men precis. Fast jo, det är klart att, men man vet ju också att såna där grejer växer inte på träd. Det kanske kommer vart tionde år att man får göra en sån här riktig jävla dunderroll, liksom. Men det har också varit, det är ju positivt för att jag får ju också ibland erbjudanden om väldigt roliga grejer efter det också. Som jag kanske inte hade fått innan det. Så att, jag ska inte säga att det var negativt, men det är klart att jag är ju medveten om att just kanske en sån roll med en sån spännvidd och liksom alla olika känslor kommer kanske inte komma jättesnabbt igen.
Men har du känt dig riktningslös?
Inte på senaste 10-15 åren. Men innan dess så gjorde jag nog det när jag bara stod och harva på typ Stadsteatern och spelade roller som jag inte ville göra och kände att ingenting kul hände. Då undrade jag vad fan jag skulle göra av det här.
Tänker du riktning ändå?
Ja, jo, men det gör jag ju. Jag har ju liksom saker som jag vill beta av. Som jag känner starkt behov av att jag måste få göra. Så jag känner absolut att jag har en riktning. Men sen har jag en riktning som också är bara att jag vill helst bara sluta jobba och hänga hemma och vara med min familj och typ spela golf och bara vara pensionär. Det känns kanske inte så sexigt när man är 45. Men jag känner verkligen så. Framförallt i sådana här perioder när jag har för mycket att göra.
Jo.
Ja. Men att bara checka ut. Bli ekonomiskt oberoende.
Får vi sluta någon sån Schulman-deal kring din podcast? Fast det är ju
vadå, vad är det för deal?
Nej, men har inte de så här 10 mil om året? Ja.
Jag vet inte.
Det räcker. De?
Ja, det räcker. Ja. Ja, vi har inte riktigt den lyssningen på vår podd.
Kommer. Det kommer. Nej, men varför tog jag upp det här med riktningslösheten, undrar du? Jo, för att jag då... Nu kanske du gav lite hintar om det, men jag tänker mig ändå att om det då liksom i en del av din liksom energi och tid går åt till de här grejerna som du vill göra, då kanske du skulle kunna berätta någonting om typ vilken riktning det är.
Ja, jag vill ju regissera en långfilm. Det är en checklistegrej.
Och det är den som är svår att
få igenom? Ja, den är svår.
Ja, okay. Vilka svår. Har du med dig på tåget än så länge?
Jag har haft lite olika. Den har varit runt på olika produktionsbolag. Och så har det gått en bit, liksom, men sen så har det visat sig att den är knepig. Den är svår pitchad. Och tyvärr i dagens liksom produktionssfär, eller vad man säger, bland produktionsbolag och så ska det vara en väldigt tydlig pitch, en väldigt tydlig hook och liksom det här är verkligen en ganska svår, alltså jag, som jag ser den framför mig så är det en otroligt rolig svart komedi liksom, med en twist och med skitroliga karaktärer. Jag, som jag ser den framför mig så är den inte svårpitchad, men den har visat sig vara det. Mm. Och jag tycker att om man kollar på vad som görs nu mestadels i Sverige, så handlar det mycket om att det ska vara en jävligt bra hisspitch med liksom, det visar sig att hela samhället plötsligt inte kan äta. Vad händer då? Alltså förstår du? Så här Netflix algoritm pitch mässigt. Och sen så tycker man att det låter asfett och bara jävlar vilken cool pitch, och sen så kanske den görs och sen så kollar man och så är det skitcoola två första avsnitt och sen så bara är det Formula 1A ändå till slut. Så är det väldigt mycket, och det är väldigt mycket det som produceras just nu tycker jag. Och det kanske inte riktigt finns plats för de här lite mer konstiga historierna.
Nej, sen är det väl, och jag, det här kanske bara är fördomar, men jag har ju tänkt väldigt mycket att man, alltså att Sverige har någon slags genresjuka lite också, att ja, fast vadå, är det drama eller är det komedi?
Mm.
Ja, det är både och.
Mm.
Jaha, nej. För vi söker efter en komedi nu.
Mm.
Ja, precis. Jag vet inte, är det så eller är det bara mina fördomar?
Ja, men kanske lite för, alltså jag vet inte, Bonusfamiljen till exempel är ju både komedi och drama. Det finns ju en genre för det också, men jag vet inte, jag tycker bara det känns som att det finns ett sånt jävla sug efter tydlighet liksom. Att man måste veta exakt vad det är och vart det är på väg, och det kanske inte finns så mycket utrymme för lite mer skeva saker, och jag gillar skeva saker.
Vi, nu säger vi om dig och mig, älskar ju The Bear.
Ja.
Den måste väl ha varit ganska svårpitchad ändå.
Ja, verkligen. Ja, det måste den ha varit. Den hade varit svårpitchad här, ja, tror jag.
Verkligen.
Men det känns som att det är lite, i USA finns det mer utrymme att göra lite mer skeva grejer.
Och det är någon story om någon gammal stjärnkrögare som åker hem.
Precis, och tar över gamla familjer. Restaurangen.
Mackrestaurang.
Ja, precis.
Ja, det låter ju... Om jag hade varit chef för SVT hade jag köpt den.
Ja.
Ja. Nej, det hade jag kanske
inte. Nu är det ju inte det, tyvärr.
På gott och ont.
Mm.
Jag tänker mig att du nu då när du repar musikal...
Mm.
Ni gör inte det på cirkus, antar jag.
Nej, vi flyttar in där om 2 veckor.
Mm. Utan nu är ni
Nu är vi ute i en hangar i Alby.
Okej.
Okay. Mm.
Är det stor skillnad på att vara, nu säger jag, bakom kameran och bakom scenen? Det är ju jättekonstigt, för jag menar egentligen att du ska vara framför kameran och på scenen.
Mm.
Men är det skillnad när det inte är filmas, så att säga, och utan scen?
Ja, men det är det ju... Det är faktiskt två helt olika yrken, skulle jag nog säga. Eller det kanske man kanske kan jämföra. Du håller ju på med musik och så. Det kanske är mer... Det kanske, ja, precis samma skillnad som att spela in ett album i en studio mot att spela live. Liksom. Mm. Det är olika sätt att arbeta på. Och teater och musikal är ju så fruktansvärt mycket svårare, tycker jag. Dels för att man repar... Repprocessen är ju liksom 6-7 veckor... När man filmar så kanske man repar en halvtimme innan man börjar filma, i bästa fall. Så där är mer så här direkt, om man kör och sen så kan man klippa bort det som blev dåligt och så kan man klippa sig runt och så. Men teater så repar man ju fram till en punkt där allt ska sitta på samma gång, live.
Och feedbacken dröjer något år, ja, när du har filmat.
Ja, precis. Mm. Exakt. Men det är också det var också därför jag ville göra... innan jag gör det här nu så har jag inte stått på scen på 7-8 år någonting. Och då kände jag efter ett tag att fan, jag saknar lite ändå den här kicken som är att stå där bakom och höra publiksorlet och liksom ha en kommunikation med publiken. Det är ju otroligt häftigt, men också skitläskigt. Så att just nu är jag lite ambivalent till om jag verkligen vill det här igen eller inte. Det finns ju många som slutar med teater liksom. För att det kostar för mycket.
Mm.
Liksom emotionellt och fysiskt. Och det är tufft. Det är jobbigt. Det är läskigt som fan.
Mm.
Det är tryggare med film. För där kan du göra om. Men här måste det sitta. Så det är läbbigt. Men det är också, jag tror att när jag väl har haft premiär och står där bakom och är klar, då kommer jag känna så här, fan, all den här ångesten och stressen var värt det, för att den här kicken är oslagbar.
Då blir det taxi till Frippe.
Det blir det.
Ja.
100%.
Och en liten kan jag.
Ja.
Ja. Frostat glas.
Mm.
När stod du på scen senast?
Det var i Kom igen Charlie på Oscarsteatern.
Okay.
Med Robert Gustafsson i huvudrollen. Och jag spelade en bov som höll på att tärra honom. Det var jättekul. Men jag kände efter det då att så här, nej, nu är det dags för paus. Mm. Jag har sedan haft paus i 7 år.
Mm. Det här med, liksom, om vi sa, och nu har vi typ inte nämnt, eller jag har nämnt boken, men du, ni släppte ju också en kokbok samtidigt som ni öppnar krog, och du har det här och du har podden liksom.
Mm.
Hur mår din kalender?
Ja, nej, den mår inte så bra just nu. Den är sådär, så att när man öppnar den på typ söndagskvällen för att gå igenom veckan, så fattar jag inte riktigt hur det ska gå ihop. Jag har också 3 barn och det är fotbollsträningar och dansklasser och grejer som ska rattas. Och
en exfru som är borta i Köpenhamn eller något?
Ja, i Göteborg och filmar.
Mm, det var nära. Lilla Köpenhamn.
Ja, hon är klar där snart, så snart blir det vanlig varannan vecka igen. Och det är ju skönt.
Mm.
Men nej, men jag, ja, nej, nu är det för mycket. Och det som jag har ett ljus i tunneln, att den 15 december då är jag klar med alla olika projekt. Jag ska börja filma en tv-serie dagen efter premiär också.
Mm.
I 2 månader.
Okej.
Okay. Så ett tag ska jag också spela på kvällarna och filma på dagarna. Och sen ska jag checka ut 15 december.
Mm.
Och då ska jag vara ledig ett halvår, har jag tänkt.
Och var är du där? Måste du plugga manus och sånt samtidigt som du pluggar andra manuset, eller?
Ja, så är det ju. Mm. Så jag håller på med förberedelserna för det samtidigt som jag repar. Ja.
Har du fått någon sån? Du måste vara jävligt fitt, eller? Nej,
nej, inga såna direkta order. Men jag har läst manus och då är det ju liksom... Det är några scener i bara över kroppen. Och då är det upp till mig hur jag vill liksom. Så nu kör jag faktiskt periodisk fasta.
Okay.
Och det är fruktansvärt.
Mm.
Så jag har inte ätit någon frukost nu. Jag sitter bara och snusar och dricker kaffe.
Mm.
Och är hangry.
Mm. Jaha, det är du.
Ja.
Ja,
men det märks kanske inte.
Nej, jag blir... Nej. Och nej. Jag blir inte det, om du undrar.
Är det så?
Mm. Men det blir inte så mycket bärs då, kanske.
Nej, det blir inte. Men... Jag tänker bara köra det fram till 15 december, som sagt.
Ja, vad härligt. Och liksom, och återigen då, ursäkta eventuell spretighet, men du har ju också ett fast gig i podden.
Mm.
Receptack. Är det lustfyllt?
Ja, det är ju faktiskt jävligt lustfyllt. Sen är det såklart, ibland när man är i perioder när både jag och Niklas, vi är ju inte heltidspoddare som vissa andra.
Nej.
Utan vi får ihop det när vi båda har luckor en gång i veckan. Och ibland när vi har för mycket båda två, då är det ju kanske mer bara så här att man måste bara göra det. Men oftast är det väldigt lustfyllt och väldigt kul. Det är som ett litet loophole liksom, där vi bara kan prata mat i en timme. Det är nästan lite terapeutiskt sådär.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt kul.
Det känns också som att den kräver en viss förberedelse från någon av er i alla fall.
Ja, oftast Niklas.
Mm.
Niklas är ju utbildad kock från början. Så att han står ju för den mesta matlagningen. Jag gör någon då och då. Och då blir det lite sladdrigare och mer rustikt. Mm. Men han gör ju liksom riktigt fina grejer. För han är så jävla duktig. Men oftast är det han som gör det.
Och den kan inte, för det känns som att det är liksom ett ständigt dåligt samvete för dig. Oh, nu var det länge sedan jag kom med något typ.
Mm.
Kan ni inte bara ha det så? Alltså, kan inte han få
göra det?
Ja, eller ja, alltså det är väl jättefint att du kommer in någon gång ibland. Men.
Ja, nej, men jag tror att nu har det blivit som en dynamik, att jag gör det någon gång kanske i månaden eller varannan månad, kommer jag in med ett stökigt. Och då, det verkar som att folk tycker ändå att det är lite kul.
Mm.
Och jag vill avlasta Niklas så mycket jag kan, för han gör ju så jävla jobbade grejer och klipper och lägger på musik. Eftersom han är tv-producent så blir det jävligt snyggt. Så det blir väldigt stor kontrast när jag gör mina. Men jag tror att det har blivit det här, nu har vi hållit på i 2,5 år, så nu har det ju blivit som en grej som känns rätt bra.
Ni ska trycka in en live-föreställning också under hösten, eller?
Tydligen. Nej, men jag har sagt att det får vi göra i vår.
Okej.
För att det går inte nu.
16 december, frågetecken.
Nej, det blir nog kanske i januari till och med.
Jag förstår.
Jag måste ha min långa julledighet. Sen kan vi oss på det där. Men ja, det är väl något som man ska ha livepod. Det har väl du också haft?
Ja, det var otroligt.
Ja, var det?
Ja, det är väldigt kul varje gång.
Ja.
Nu var det jättelänge sedan, för vi gick 120 000 back på senaste gången. Så jag har hållit mig ifrån det.
Åh, fy fan.
Ja. Och sen kom pandemin.
Men jag tänker alltid att det är svårt. Jag har inte varit på så många livepoddar, men jag tänker att det är så underbart med poddar att det kan klippas och tajtas i intervjuer, och sen så live på scen så kommer det inte flyga, men det gör det uppenbarligen.
Ja.
Ja.
Nej, det har varit fantastiskt varje gång faktiskt.
Ja, okej. Okay. Du får komma med lite tipsen på vad vi... Do's and don'ts.
Jag älskar ju att stå på scen, men det gör man ju. Eller alla gör ju väl inte det.
Ja, jag har en hatkärlek till det på något sätt. Men absolut, när man är där uppe så, och det flyger, det finns ju ingen bättre känsla i livet nästan.
Men du, förlåt, vi var på din kalender också. Alltså, jag tänker mig, när det är så här då, alltså när du har dubbla jobb, trippla jobb,
ja,
kvadrupla jobb,
ja,
vad får stryka på foten, tänker du?
Allt som jag tycker är kul i övrigt, att gå på krogen och spela golf och träna och så, det är bara att stryka i stort sett. Och sen är det väl då min relation som liksom, det är inte så att vi har skitmycket date nights och weekends just nu. Men eftersom det som är så jävla bra med att vara frilans, det är ju att man vet att det finns ett slut och att det kommer perioder där man kan ta det lite lugnare och ta igen allting. Annars hade det varit jävligt jobbigt. Men ja, det är väl det. Men jag är också, det ska jag också säga, när min kalender är så här, jag har ju sån jävla bra sambo som hjälper mig skitmycket. Med både vårat gemensamma barn och hennes bonusbarn då, mina stora barn. Så hon är ju liksom ska jag säga, utan att det låter liksom smörigt, men hon är ju som en ängel som bara har kommit in i mitt liv och bara räddat mig från någon typ av, jag vet inte, evigt mörker efter skilsmässa och allting så.
Personlig fråga, kolon. I Schulman Show, som jag nämnde förut, 2018, så föreslås du ju du gå på en dejt.
Precis.
Lisa som du träffade här ute, hon hade ett prickigt hårband, producent. Hon vill gärna gå på dejt med dig.
Aha.
Och undrar förstås om du vill det också.
Ja, varför inte?
Varför inte?
Ja, men det är kul.
Ja, du vill det?
Ja, visst.
Bra.
Gud vad kul. Då måste vi också återkomma sen och se hur det blir. Det kanske blir då kärleken i ditt liv. Eventuellt.
Det vet man aldrig.
Nej.
Hur gick det där?
Ja, det är ju den ängeln som kom in i mitt liv. Ja, så det är ju en speciell historia faktiskt.
Det får man säga.
Ja. Ja.
Har du tackat Schulman Show tillräckligt?
Ja, men det tycker jag nog ändå att jag har. Men jag kan inte tacka nog. Det är faktiskt mycket hans förtjänst. Å andra sidan så var det ju på Lisa då, min sambos liksom initiativ. Vi såg oss i korridoren innan vi skulle spela in. Och hade lite vibe. Ja. Och sen så kom det där förslaget att vi skulle gå ut och ta en öl. Och sen så dröjde det ett tag, men sen så gjorde vi det. Och sen så var det ju bara, ja, resten är historia.
Fan vad fint.
Ja, det är en solskenshistoria.
Men du, jag tänker mig också att ett sånt där hjärteprojekt, antar jag, måste väl ha varit Alla utom vi.
Ja.
Hur går det för er då? Börjar ni bli bebissugna?
Jag har suttit ensam i ett rum och runkat i en plastkopp idag. Min kuk är helt dum i huvudet och hennes fitta är som en påse pannkakor.
Framförallt för att jag fick testa och regissera. Sen var det var ju en förlaga, en kanadensisk förlaga som var så här kort avsnitt, den var 10x8 minuter, så en liten webbserie.
Oj.
Ja. Men sen köpte ju Warner rättigheterna till den och jag fick fria händer med den. Så att jag och en manusförfattare som heter Sebastian fick ju fria händer och bara utvecklade det där till 22 minuters avsnitt. Så att vi gjorde ju 75% nytt där liksom. Mm. Byggde ut deras universum och sådär. Men ja, det var ett hjärteprojekt på det sättet att jag fick liksom testa min vision för hur jag skulle vilja att min regi skulle se ut liksom. Eller den här tonen som jag tyckte lyckades ganska bra liksom, att den funkar och den vill jag fortsätta utveckla.
Men det låter i intervjuer som du ger runt den tiden att du så här, kanske tyckte att du var lite mesig som regissör, att du gav dig.
Ja, men det var ju första gången jag gjorde det. Och jag är en ganska konflikträdd person och förstod ganska tidigt att det kan man inte vara som regissör. Så det är ju någonting som jag kanske måste jobba lite på. Ja, men skådisar har ju stark vilja. Det har jag själv också som skådis. Liksom. Man har synpunkter på manus och hur man ska göra saker och ting. Och det är en dynamik mellan regissör och skådis som inte alltid är helt smärtfri. Liksom. Och det fick jag smaka då på från andra sidan. Men det blev bra till slut. Så att det behövdes kanske lite gnissel.
Och där satt du liksom på tre stolar, tänker jag mig. Att du hade utvecklat den manusmässigt, du regisserade och hade en roll i den också.
Ja, en pytteliten roll.
Ja, okej. Okay. Och den var så pass liten, tänker du, så att det var inga problem att...
Nej, det var inte så att jag inte så sugen på att regissera och liksom spela huvudrollen själv. Det lockar inte riktigt mig. Det känns svårt. Det verkar ju vara många som gillar det. Men jag tycker också att det är lite så här... Jag ska inte pissa på mina kollegor, men det är att man är så fast övertygad att ingen annan kan göra den här rollen än jag själv. Så jag måste regissera och spela huvudrollen.
Mm. Jag tänker mig att om man dessutom har skrivit manuset, då tänker jag mig att man kanske... Jag kan bara komma på typ Älska mig, som Josefin Bornebusch gjorde. Där hon ju hade en jättestor roll.
Ja.
Och nu antar jag att du kanske inte tänkte på henne.
Men jag tänkte mer i USA, liksom, med så här Mel Gibson eller alla de här som liksom gör... Så bara, ja, jag ska regissera och spela huvudrollen. Mm. Att det, ja, nu låter det ju så här falskt ödmjuk igen, men jag tycker också att det finns ju väldigt mycket bättre skådisar än mig, eller skådisar som kan göra annat än vad jag kan på något sätt, och då vill jag ju använda dem.
Min poäng var väl att då har man tänkt, alltså man har skrivit den för sig själv och då vill man väl vara där.
Ja,
kanske.
Alltså det är väl toppen om man gillar det.
Om man pull it off, så att säga.
Jag kanske också gör det någon dag.
Ja, men vad lärde du dig av det här då, förutom det här med din liksom ton som regissör?
Jag lärde mig att jobba med min konflikträdsla. Att jag måste göra det till nästa gång. För det kommer bli nästa gång så småningom, men inte just nu. För det var ju jävligt tufft alltså, att regissera.
Vem blev du osams med mest? Björn?
Nej, jag blev aldrig osams med någon. Det var bara lite smågnissel här och där. Men det skulle ju vara ett dynamiskt samarbete. Så det var ju bara, de har starka viljor och jag hade ganska stark vilja också. Men eftersom slutresultatet blev bra och vi liksom var på Kristallengalan allihopa tillsammans och var nominerade, så var det liksom, man kan nog summera det som ett bra samarbete.
Var det då du stormade ut?
Nej, det var nog året efter. Eller var det då? Nej, jag minns inte. Jag har stormat ut flera gånger från den här galan.
Okej.
Jag har gått direkt till Hasselbacken utan att passera gå.
Och nu var det ju häromdagen när vi sitter här.
Ja, precis. Mm.
Du var inte där.
Nej, jag var inte bjuden i år.
Konstigt.
Undra varför. Ja. Men det spelar ingen roll eftersom de bränner av alla våra kategorier innan själva galan börjar. Mm. Så det är noll respekt från Kristallen juryn till just vårat skrå.
Mm.
De brände av bästa dramaserie på förgalan, alltså Händelse vid vatten, som är en av de bästa svenska tv-serierna som gjorts på 20 år. Brändes av på förgalan.
Mm.
Är inte det respektlöst?
Jo.
Jo. Tackar.
Till förmån för?
Ja, 800 valgren som ska få olika kristaller.
Mm. Men och sen så tänker jag mig också att kring alla utom vi, alltså jag är lite nyfiken på hur det är då när man är med från ax till limpa verkligen, och jag menar, antar jag sitter i klippbordet och bråkar med producenter och kanske någon som äger formatet, eller var det mycket sånt också, blev det politik liksom?
Nej, jag fick väldigt fria händer och hade otroligt bra backning uppifrån och fick verkligen göra vad jag ville. Fick välja massa konstig musik och hade också en otrolig klippare som räddade mig. Eftersom jag aldrig hade suttit i klipprummet förut heller, så hade jag en tjej som heter Sara Patient Nicastro som är klippare på Warner, och hennes assistent Ellen, som var liksom, det var nästan det roligaste att sitta i klipprummet faktiskt. Och bara laborera med, så vad händer om vi lägger den där innan den, och om vi klipper den repliken precis i slutet och går vidare till nästa. Alltså, det var så en jävla roligt hantverk.
Och när du säger att hon räddade dig, var det så här, fuck, vi har ingen bild på?
Ja, men typ, vi hade otroligt högt inspelningstempo. Vi filmade kanske 10 sidor om dagen, alldeles för högt tempo. Det har jag också lärt mig, att det ska man vara tydlig med från början, att jag vill göra 6 sidor om dagen, max. Annars kan det vara typ. Men sen så när vi kom in med allt och hade allt i lådan, liksom allt material, så insåg vi att okej, det här avsnittet hänger inte riktigt ihop. Det här avsnittet är för kort, det här avsnittet är för långt. Och eftersom det skulle vara på Discovery och sändas linjärt på femman, så måste det vara prick 22 minuter med reklampaus i mitten. Så man måste klippa efter den formen. Om du kanske The Bear till exempel, som inte har annonser i och går på linjär tv, kan ju vara, ett avsnitt kan vara 35 minuter, ett kan vara 17, ett kan vara 42 liksom.
Mm. Och något är ju fan en och en halv timme.
Ja, men precis. Mm. Så kunde det inte vara. Så vi hade en ganska tydlig mall, och då var vi tvungna att trolla lite med knäna och få ihop det på det sättet. Så då var hon helt ovärderlig. För hon bara, ja, men vi tar den här sjoket från femman och lägger i början av ettan och ser vad som händer. Lite sådär. Och så blev det skitbra. Så att, det fick mig också inse att väldigt mycket skapas ju i klipprummet.
Mm.
Det kan man ha som en liten snuttefilt också när man filmar.
Och liksom, är det, jag tänker mig att det måste vara ganska svårt, för att du ska ju på något sätt tycka om allt, tänker jag.
Mm.
Allt från vilka kläder som syns i rutan till kameravinklar och fan och hans monster.
Ja, men det var ju, där hade jag ju tur, för att när man som första gångs regissör gör någonting, så ska man ju ta in folk som är sjukt erfarna och ha omkring sig. Så jag hade ju Simon Rudholm som fotograf, som är typ enligt mig en av Sveriges bästa fotografer.
Simple Simons pizza.
Ja, precis. Han är ju otrolig och hade ju benkoll på det tekniska och liksom vad vi behövde för bilder, och jag kunde väl komma med lite idéer här och där, men det mesta hade ju vi jobbat ihop innan, och han hade en tydlig vision och vad han ville göra och sådär. Så att jag omgav mig med ultraproffs.
Mm.
Så det var ju bra.
Och den fick väl väldigt varmt mottagande, va, i pressen?
Ja, men fan, den fick det.
Mm.
Ja, den fick fina recensioner.
Sågs den kanske av lite få, eller?
Men det är kanske ändå. Ja, det, jag har inga siffror på det. Men ja, kanske. Ja, den kunde ju absolut ha fått nå ut till fler människor, tycker jag.
Vems fel är det?
Dels tror jag är att just den genren är inte så vanlig på Discovery Plus, eller var inte då i alla fall. Discovery och femman är väl mer känd för lite mer glättig underhållning kanske, och Alla utom vi är ju en bitvis ganska så här sorgligt drama om barnlöshet liksom.
Mm.
Så att det var kanske inte straight up the Kanal 5 alley på något sätt, så det kan ju ha spelat roll. Men ja, jag vet inte, men det är ju, ja, folk vill ju ha feel good grejer.
Mm. Vem, jag menar, jag antar att du har en agent.
Mm.
Och där då, om vi pratade om riktning förut, har ni liksom en riktning tillsammans?
Det har vi. Hon vet vad jag liksom är ute efter, och sådär. Och försöker väl få det i den riktningen. Sen så kan hon höra av sig med så här, jag vet inte om du vill göra det här, men här är det här manuset. Och så, du kan väl läsa och fundera och bla 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 sådär. Och så kanske det blir ett nej, men då har man i alla fall. Så att hon är ju skyldig att liksom informera mig om allt som dyker upp. Mm. Men ja, det skulle jag väl säga att vi är rätt synkade.
Är det svårt just den delen att liksom välja var du, alltså vilka self-tapes du ska skicka så att säga?
Ja, nu skickar jag inte några self-tapes, för de har slutat fråga mig om self-tapes för att jag aldrig gör dem.
Aha, okej.
Okay. Tyvärr. Mm. Så att jag gjorde en del self-tapes för ett par år sedan, sådär, men jag tyckte det blev så jävla pinsamt och blev så jävla dåligt. Så jag slutade liksom göra dem. För jag tyckte ändå aldrig de ledde någon vart. Så att nu har de slutat fråga.
Jag tänker mig att det måste vara väldigt plågsamt om man känner sig ensam i den grejen. Alltså, ja. Det är väl en annan sak kanske. Ja, nu delar ju du lokal med en regissör.
Ja, precis.
Han hade ju kanske kunnat hjälpa dig.
Men jag har faktiskt tänkt att om det dyker upp så ska jag ge det där en till vända och försöka. Det vore jävligt kul att göra något utomlands. Men jag känner väl lite också att det tåget har gått och det är jag ganska fine med på något sätt. Alltså, jag har det väldigt bra som jag har det. Och får göra roliga saker här. Sådär. Men aha, det är klart att man kan ju drömma om att göra något.
Så self-tape, det är alltid utomlands?
Nej, men i Sverige så är det oftast, då kan man ju komma in på provfilmning. Liksom.
Okay. Mm.
Jag tycker också, efter pandemin nu, svenska produktionsbolag som ber om self-tapes, kom igen. Jag ska inte göra ett jobb åt er. Jag kan komma in och så får ni filma.
Okej. Okay. Mm. Men du berättade när vi gjorde kaffe att du delar lokal med Jens Sjögren då, som regissör. Hur som helst, han regisserade Zlatan-filmen.
Just det.
Den var väl toppen.
Ja, svinbra. Grovt, lite underskattad också. Jag tycker den förtjänade större genomslag än vad den fick.
Jag tror att den kom, alltså den flyttades runt PGA-pandemi tusen gånger, den där premiären.
Ja, och sen kom den då samma år som Triangle of Sadness och Boy from Heaven.
Mm.
Så blev lite styvmoderligt behandlad på Guldbaggen.
Galarna.
Enligt mig.
Mm.
Jag tyckte det var den bästa filmen av de tre.
Ja, den var ju otrolig. Men har ni stort utbyte av varandra?
Ja, men det tycker jag. Vi har bra, liksom, det är jävligt kul att dela kontor med någon som man kan bolla grejer med och olika dilemman och olika problem på jobbet med. Och sen så håller vi också nu på med ett projekt tillsammans. Så att vi har liksom korsbefruktats.
Mm.
Vi ska förmodligen göra en tv-serie där han ska regissera och jag ska spela huvudrollen.
Ja, oh, wow.
Mm.
Vad kul. Det är en av de grejerna som är nära.
Ja, hyfsat nära i alla fall.
Ja.
Mm.
Fan vad spännande. Jag tycker, när du var på väg hit så tänkte jag så här, fan, jag tycker lite synd om Jerka. Det verkar vara för mycket liksom. Men nu när vi sitter här, då låter det som att det är bara roliga grejer.
Ja, det är fan inte synd om mig alltså.
Nej,
det är inte synd om mig. Just nu är jag bara en plågad liksom skådis som kämpar med att försöka skapa någonting av det här jag håller på att repetera.
Mm.
Men det är verkligen inte synd om mig. Jag gör ju saker som jag älskar. Så att man kan ju vara stressad som alla andra.
Men du, nu har ju du berättade för en stund sedan om den här långa ledigheten som du ser framför dig. Som då ska vara våren 24.
Mm.
Hur är du när du inte jobbar? Jobbar du ändå eller?
Nej, men det är ju både en blessing och en curse. Att jag är jävligt bra på att vara ledig. Alltså jag är verkligen inte arbetsnarkoman som vissa andra kollegor som man måste jobba och där är och liksom lyckas jättebra med det och skapa massa bra saker hela tiden. Jag är så jävla bra på att vara ledig. Hur jag är lat tror jag.
Okay.
Så att om jag är ledig då kan jag liksom bara ta det hur lugnt som helst och bara njuta av det och jag längtar inte tillbaka till något jobb eller någonting och jag trivs svinbra med det. Nästan för bra för. Ibland kan jag önska att jag var lite mer workaholic.
Men det börjar inte klia i dig efter någon vecka eller?
Nej, det börjar klia i mig efter några månader.
Okej, så pass.
Jag har någon sorts börjat ha någon sorts regel att jag ska hinna längta tillbaks till en stökig inspelning eller en stökig repetition. Då vet jag att jag är utvilad.
Men om din agent ringer och säger att fan, du har landat en kanonroll till dig, vi börjar spela in i januari.
Ja.
Då säger du ja.
Ja, det gör jag väl. Ja. Om det är en så här som man inte kan tacka nej till, absolut. Det gör jag.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Jag har ju lyssnat mycket på er podcast.
Mm.
Vad har sötpotatisen gjort dig egentligen?
Ja, jag har haft dåliga upplevelser av sötpotatis. Jag tycker att den är mosig, för söt. Jag tycker bara att den är som en morot som man har liksom sockrat för mycket och bara mushat till.
Jag försökte läsa på om sötpotatisen idag. Den är ju mycket riktigt mycket närmare släkt med moroten än med potatisen.
Mm.
Och jag förstår inte, vad skulle vara dåligt med en söt morot?
Nej, men vill jag ha morot så lagar jag en morot. Den har bättre textur, den har bättre smak, den har, jag vet inte. Jag tycker det är ett otyg. Jag tycker också så här sötpotatis fries. Nej, för fan. Nej.
Jag gjorde en mycket ambitiös... jag skickade olika kropps, inte vätskor direkt, men nej, saker som kommer från kroppen. Mm-hmm. Till ett labb i USA så fick jag tillbaka en lista med 1800 saker man kan stoppa i sig, livsmedel liksom, mm-hmm. Råvaror. Och där var ju potatis då på min inte lista. Alltså jag ska inte äta potatis. Aha, däremot okay. får jag äta sött potatis.
Aha.
Så, jag, så nu är det väldigt mycket sött potatis.
Vadå, vad var det för något? Vad gör man, varför gjorde du det? Eller vad?
Det heter, det kan vara humbug. Det heter ett gut intelligence test. Jag gjorde det helt enkelt därför att jag har hållit på och tränat och legat i något så in i helvete, men jag tycker att jag har haft så svårt, till och med under 16 weeks of hell som jag gjorde.
Ja.
Kanske jag inte borde ha gjort. Har du gjort det?
Nej.
Nej. Men till och med då så tyckte jag liksom att när jag jämförde före- och efterbilderna med alla andra som gjorde det samtidigt, så de såg så jävla biffiga ut. Jag gjorde liksom aldrig det. Jag såg bara
utmärglad ut.
Ja. Mm. Så som jag skulle kunna spela en biroll i Pianisten.
Ja, jag fattar.
Så då tänkte jag så här, om jag nu har hållit på med det här i liksom trasslat med mat och träning i flera års tid och jag inte får liksom de resultat, okej, jag är gammal eller börjar bli.
Ja.
Men jag tycker ändå att det borde hända mer.
Mm.
Det har Stora Anders sagt till mig också.
Mm-hmm.
Det borde hända mer.
Mm.
Så då gjorde jag det här.
Mm-hmm. Okej, okay, för att se vad du då kan äta för att bygga mer muskler?
Ja,
fortsätta vara smal och bygga mycket muskler.
För att må bättre då egentligen generellt. Ja. Och då visade det sig också att min biologiska ålder är mycket högre än min faktiska ålder.
Aha.
Det var ju nedslående.
Ja, fy fan. Hur mycket högre?
Jag är 54 enligt testet och det är ju 5 år bort.
Ja, ja. Okej.
Okay.
Men usch.
Ja.
Det där, vågar man göra? Hålla på sånt där? Det är som... Som tänker Vikingsson som håller på med så här body scanning och grejer. Man gör så här, man kollar upp allting i kroppen liksom,
mm.
för att kolla att allt är okej. Det verkar jätteläskigt att man kan märka massa saker som man inte vill ha reda på än. Eller? Är inte det här lite samma?
Ja, kanske. Fast om man har gått runt och tänkt att ja, men broccoli, det vet man ju är nyttigt.
Mm.
Och så äter man sin egen viktig broccoli i flera månader i sträck, men man mår piss.
Ja.
Då är det lite skönt att få reda på att nej, men det ska du inte äta så mycket av.
Nej, okej. Okay.
Så jag tycker, och vet du som också gillar matlagning, har du tänkt på det faktum att när man går på en matvarubutik så är det ju liksom kanske 97% grejer som man aldrig köper.
Mm.
När man gör ett sånt här test och det visar sig att nej, men du måste äta mer fänkål till exempel.
Mm.
Ja, då öppnar sig ju helt nya världar.
Mm.
Så för mig har det varit skitspännande, om än lite stressande. Liksom.
Ja.
Det är jobbigt att gå på restaurang för att det är jättemånga grejer som jag...
Men lever du stenhårt efter det då? Att du håller på krånglar på restauranger?
Ja, om jag gör det.
Så det är ju jobbigt. Vill du verkligen vara den personen?
Jag kommer inte gå på Sandahäxan på ett tag.
Nej, just det. Nej. Har du blivit gluten halloj också? Eller?
Jajamensan. Aha, okay. Ja, det ska jag inte hålla på med.
Aj. Ja, det där testet känns läbbigt att göra för mig.
Ja, fast
det kommer stänga en massa dörrar som jag behöver ha öppna.
Jo, fast det är också kul, måste jag säga.
Ja.
Det är ju inte
vad skickar du för kroppsvätskor? Urin?
Blod och bajs.
Blod och bajs?
Ja. Det var ganska... jag blev väldigt imponerad över... Blodet förstår man ju hur man tar. Men jag blev imponerad av det andra.
Mm-hmm.
De hade tänkt.
Det är inte ditt värdigaste ögonblick.
Framförallt var det lite jobbigt eftersom jag... posten studsade i tullen. Så jag fick tillbaka mitt bajs.
Nej.
Och fick gå runt med det i ryggsäck i liksom, någon vecka innan jag hann till, du vet, något jävla specialställe som jag skulle lämna in det på.
Ja, men det blir inte dåligt då? Det blir inte...
Nej, det håller hur länge som helst.
Ja, det är just det, det är redan klart så att säga.
Det är konserverat såklart. Mm.
Ja, ja.
Ja, nej, jag rekommenderar det. Jag tyckte att det var kul.
Det kanske faktiskt skulle kunna vara något.
Mm.
Det kan bli roligt innehåll i en matpodd dessutom.
Ja, det kan det verkligen.
Mm.
Kan du dra av det?
Ja.
Det gjorde nog jag, tror jag.
Mm.
Men du, alla de här, vi pratade, nu har det varit väldigt mycket kring din splittring här, men, jag tänker mig också att är det liksom inte lite så du vill ha det då?
Jo, mer förr än nu. Jag tycker jag märker att man har blivit äldre och att man inte riktigt klarar av att vara. Innan barn och allting så kunde jag jobba hur mycket som helst och tyckte det var underbart. Och spela på kvällar och filma på dagar och festa och liksom hålla på och bara ha högt tempo. Men jag känner ju verkligen nu att det är, jag är lite för trött och bekväm för att hålla på och flänga så här och stressa så här mycket. Jag tycker inte att det är ett värdigt liv.
Men jag tänker mig också att om man då har 3, 4, 5 olika grejer på gång samtidigt, det måste kosta, eller nu lägger jag ord i munnen på dig, men om jag har en sån period, då det tar så himla mycket kraft att växla energi. Efter att när du har gått härifrån så ska jag springa lite till blomaffären, köpa blommor, dra hem med dem i illfart, sätta dem i vaserna, springa tillbaka till Gamla stan, försöka fixa någon slags lunch och sen börja mitt pitchmöte klockan 13:00. Alltså, för mig, jag kommer ju vara som en utskiten trasa ikväll. Och det, så tänker jag att varje dag måste vara för dig nu.
Ja, men lite så. Precis, och man har ju, ja, det är väl det också, att det påverkar ju lite hur man är som förälder, att man har kortare stubin och orkar inte vara lika närvarande. Men jag tror att jag är ganska bra på, jag är ändå hyfsad på att växla liksom. Jag tror att, och det är tur, men jag kan liksom stänga av jobbet när jag kommer hem.
Men har du något sånt, har du liksom någon slags ställtidsövning eller motsvarande? Du fick ju någon slags coaching här av Niklas Niemi om att du skulle andas genom golvet eller vad fan,
ja, just
det var.
Nej, det har jag inte.
Nej,
det har jag inte. Jag har liksom, man har typ så här, man har parkerat bilen utanför hemma, så kan jag liksom ta 4-5 minuter och bara sitta i framsätet och liksom djupandas innan man går in och bara hallå, nu är det middag och fotbollsträningar och grejer. Det finns en liten mental sluss där på några minuter.
Ja, men det är väl exakt just det. Det är väl det man ska göra, tänker jag mig. Och att det finns tid, eller liksom att man på något sätt ser till att inte fylla de där 5 minuterna då med att lyssna på någon podd eller?
Nej, precis. Bara stirra in djupt in i ratten.
Men är din liksom mediekonsumtion stor ändå?
Ja.
Vad får du i dig på en vecka? Är det tv-serier? Och...
Ja, det är tv-serier. Det är ju, ja, det är ett sätt att koppla av såklart. Men jag har precis kollat klart på The Bear. Det var fantastiskt. Jag tyckte andra säsongen började jävligt svagt. Men sen tog den fart så in i helvete och blev briljant. Sen såg jag precis klart Jury Duty.
Okay.
Har du sett det?
Nej.
Nej, det var faktiskt jävligt spännande. Det är en fake-dokumentär om ett rättegångsfall i USA. Eller det är en dokumentär. Åtminstone så tror huvudkaraktären att det är en riktig dokumentär. Men det är en fake dokumentär. Så att alla juryn, domarna, vittnena, rättsfallet, allt är skådisar. Utom en snubbe som tror att allt är på riktigt.
Oh, wow.
Så man följer liksom honom.
Det låter ju taskigt.
Ja, det är taskigt. Men ja, det är precis. Det finns lite moraliska dilemman där. men man måste se klart det så blir det lite bättre. Men... det var en jävla ny grej bara. Det är så här som man tänker, någon har tänkt till med sin pitch.
Men hur är det då? För du vet, det här är liksom, ja, men du vet, när man pratar med låtskrivare så här, så säger de alltid att ja, men när det här blev mitt jobb så förstördes. Jag kan inte lyssna på musik längre på samma sätt. Och så där.
Ja.
Är det samma sak för dig när du ser tv-serier? Att du liksom, oh wow, där brast det i regin eller?
Nej, snarare tvärtom, att jag blir inspirerad. Som fan bara.
Ja.
Och vill göra lika bra grejer här hemma. Typ. Eller vara med i lika bra grejer här hemma.
Men någon gång tänker du väl att det brister i regin?
Ja, men jag tittar inte så ofta på dåliga grejer.
Nej, okay.
Det vill jag inte lägga energi på.
Ja, Men när, alltså om du ändå ser på saker med regissörsögon, liksom, om du tittar på svenska grejer, ser du brister där? Liksom?
Men det är klart. Det är klart jag gör. Eller liksom, som jag anser var brister i alla fall. Mm. Och tycker att, så här, fan, hur kan det få vara så där uselt?
Mm.
Men samtidigt så, jag har själv varit med i grejer som inte har varit bra. Jag vet varför det blir så. Och, så att jag menar, det är inte så att jag dömer någon. Vi har ju i regel ofta alldeles för högt inspelningstempo i Sverige.
Mm.
Så man hinner inte göra ordentligt.
Men när du ser dig själv, hur tittar du på dig då? Alltså när du tittar på Bonusfamiljen-filmen till exempel.
Ja, då kan jag ju se direkt när jag har varit obekväm och inte tyckte att jag har nått hela vägen fram.
Okej. Okay. Även i den, så att säga, som vi konstaterade för en stund sedan. Att
ja, men den så var ju, den är jag ju väldigt nöjd med själv. Liksom. Och jag tyckte det var väldigt kul att göra och jag tyckte jag fick väldigt, det var väldigt bra manus. Och jag tycker Felix Herngren är en av de bästa svenska regissörerna som jag har jobbat med.
Mm.
Han är otroligt bra regissör. Han har full koll på allt från skådespeleri till det tekniska. Han liksom vet precis vad han vill ha. Han kan förklara vad han vill ha. Han har både humorn och dramat. Liksom. Så att det var väldigt tacksamt. Så just när jag kollar på den så kanske jag känner att jag är väldigt stolt. Men sen så kan jag kolla på andra grejer som jag har varit med i. Som där jag vet att det var jävligt stressigt.
Mm.
Och överansträngt inspelningstempo. Och då ser jag att det inte har blivit lika bra.
Du, om vi ses om 5 år igen, hur ser livet ut då? Välkommen till Framgångspodden.
Nej, men det ser nog ganska likt ut, tror jag. Förhoppningsvis så har jag, min dröm är att kanske göra så här en stor produktion om året, max 2.
Mm.
Och så resten av tiden bara hålla på och fippla med mina matprojekt.
Mm.
Alltså podden och restauranger och sådär. Bara gå lite på lågvarv med det och sen göra ett projekt om året.
Och förbättra ditt närspel.
Förbättra mitt närspel. Ägna mer tid åt golf helt enkelt. Mm. Golf har ju liksom blivit ett beroende. Så, golf är den första liksom beroendet och drogen som jag har hittat som är 100% bra för mig.
Okej.
Okay. På något sätt.
Mm.
Alltså den har ersatt
kokain.
Ganska framförallt så har den kanske ersatt alkohol liksom. Jag är inte nykterist ju, men den har ersatt lite av den kicken på något sätt som jag får av alkohol, att liksom att jag stänger av omvärlden lite.
Mm.
Och på golfbanan så stänger man av världen fast man fokusera på den här jävla bollen och man är ute i naturen och andas och har lagt bort telefonen och umgås bara med goda vänner. Och det är 5 timmars liksom bara gå in i en portal av välmående. Samtidigt som man får hela den här kickarna, dopaminet och allting, men man vet att det är bra för en.
Det låter roligt.
Ja, det är underbart, du borde testa.
Ja, jag kanske måste göra det.
Ja.
För det, jag missade ju paddeltåget.
Det gjorde jag också.
Ja. Kanske
det är också den osexigaste sporten som man kan ägna sig åt. Kanske golf också egentligen är det. Sådär. Det finns nog förutfattade mening om att golf är helt osexigt också. Men skitsamma.
Mm.
Det är så jävla kul. Svårt.
Har du spelat mot Gustav Dahlin?
Nej, det har jag inte.
Öppet brev, frågetecken.
Ja, verkligen. Jag skulle gärna spela med honom.
Ja, jag kan koppla ihop det.
Mm, det, det.
Du, fan, vad härligt att vara och träffa dig. Lycka till med alla projekt och jag hoppas att jag får komma och se dig spela i The One.
Ja, okay. Vi har premiär snart. Kom och titta.
Och att du känner dig trygg och lugn när ridån går upp.
Det kommer jag göra. Och det kommer bli jävligt bra.
Grattis. I förskott.
Tack.
Nu lägger jag på.
Jep.
Eller?
Ja.
Ja, musikalen vi pratar om heter The One och Jerka Johansson är alltså med och den spelas hela hösten på Cirkus i Stockholm. Och podden som han gör med fina Niklas Niemi heter Recept, tack. Och min podd som produceras av Ninni Westin och vars affärer sköts av Acast, den heter Värvet. Och nästa vecka hör du Henrik Schiffert och mig, Kristoffer Triumf, bli osam som tur. Det vill du inte missa. Tack för idag, vi hörs när du vill. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.